Välkomna till House of Blossom, podden om hälsa, träning och livsstil. Framgång är att få det man vill ha. Lycka är att vilja ha det man får, ska Ingrid Bergman ha sagt en gång i tiden. Och det är ett citat som har etsat sig fast hos mig faktiskt. Ibland har jag haft ganska stora framgångar, men egentligen inte varit lyckligare för det, så där på riktigt. Vad är framgång? Är det att tjäna en massa pengar? Det kanske är första tanken. Att vara populär, att uppnå resultat i någonting. Mina framgångar har ofta handlat om att hjälpa andra. Jag har coachat till exempel och människor, och då blir de ofta både snabbare och starkare än vad jag är. Men jag är usel på att sälja mig själv faktiskt. Och jag tappar lätt farten och drivet. Men idag då har jag Annika R. Malmberg Hamilton här som gäst, och hon är framgångsexpert. Så nu jäklar. Oh. Välkommen Annika.
Tack ska du ha. Härligt.
Annika, börja med att berätta vad du tycker att framgång är, så vi liksom, eller vad det är. Det kanske finns ett...
Om man kan definiera det.
Kan man definiera framgång?
Ja, alltså, alla får ju definiera det som de själva vill. Man har ju den rätten, och det brukar jag alltid poängtera. Låt inte någon annan tala om för dig vad din framgång är. Men om du ställer frågan till mig, så skulle jag säga att vara stolt över sig själv. Och då menar jag på riktigt, alltså se sig själv i spegeln, och jag poängterar, det handlar inte om utseendet nu, utan att man ändå är stolt över den jag ser där och det den här personen gör om dagarna. Att det fyller mig med mening och är betydelsefullt.
Och vad är det som gör dig då till expert? Det här.
Ja, jag har ju genom åren tränat människor och hjälpt, precis som du gör när du coachar, så är det ju både säljare och chefer och enskilda individer som jag hjälper för att få mer framgång i sina yrken, och det kan ju vara olika saker som de behöver bli bättre på. Men jag har ju sett det, att om de gör som jag säger, om de tar till sig de här råden, så får de mer framgång och upplever en större tillfredsställelse. Så att när jag sen fick välja själv vad jag skulle heta, så tyckte jag att inspiratör, det är ju lite väl lamt. Så nej, men jag vill vara expert på framgång. Det ställer krav på mig själv också. Då måste jag alltid leverera.
Ja, verkligen. Ja. Men hur blir man expert på framgång då? finns det någon, kan man plugga till det?
Nej, det tror jag inte. Utan det handlar väl om att man själv kan se sig själv i spegeln och säga att jag har lyckats med vissa saker. Och det behöver inte vara jättestora mål man uppnått, men en hemlighet här är ju det här med ansträngning. Och det är väl det som jag tycker man måste ställa sig frågan till sig själv också. Alltså, får jag anstränga mig i mitt yrke eller privat, eller vågar jag utmana mig själv och anstränga mig? Och jag vet att det har jag gjort. Jag har prövats många gånger och vågat chansa och vågat ta i, vågat förlora. Mm. Och det tycker jag då gör mig till att jag kan säga att jag är framgångsexpert, för framgång innebär att man ibland misslyckas också. Ja.
Men du har för det mesta lyckats?
Ja, på det stora hela kan jag säga. Utifrån vad jag tycker är framgång för mig, så är jag ju väldigt nöjd med vad jag har uppnått så här långt. Men jag vill ju komma längre. Så, ja.
Men om du coachar andra och utbildar folk i hur de ska uppnå mer framgång, är det inte... Alltså, det första de tänker på, eller det de betalar dig för, är väl inte att de ska gå och ställa sig i spegeln och bara kunna säga att åh, vad framgångsrik jag är, utan de vill väl oftast tjäna mer pengar, sälja mer.
Ja, det kan det vara. Många vill ju bli bättre på försäljningen, men andra kan ju vilja ha bättre relationer med, det kan vara en chef som vill få det att fungera bättre i gruppen eller med sina arbetskamrater och så, och som kanske också upplever att de inte riktigt är så bra på att få med sig andra. Och okay. Man kan ju mäta det i pengar efter ett tag, men det är inte det som är det direkta. Men sen handlar det ju också om att kunna egentligen se vad... Alltså, du kan ju mäta framgång i pengar. Och det tycker jag, man får inte blunda för det. För många säger så här, att ja, men framgång är inte bara tjäna pengar. Nej, absolut inte. Men det är ändå ett mått på framgång. Mm. Man kan ju ta dig och någon annan som jobbar med hälso- och träning och liknande saker. Så kan man ju se vem av er kan liksom tjäna mest pengar. Den är ju oftast mest framgångsrik. Så det är ju på så vis kan man ju säga att det är ett mått. Mm. Och sen du inledde med att säga att det kan ju också vara det här med sociala relationer, alltså hur rikt liv du har privat. Och det är ju en del som tycker att det är verkligen ett mått på framgång, att man har som kärleksfull relation och många barn och vänner och stor familj, alltså du vet allt det där.
Men om inte yrkesdelen funkar så bra, eller om inte ekonomin funkar så bra, då påverkar ju det andra också. Så man har ju svårt att se så kan jag känna att jag kan känna mig rätt stressad i yrkesmässigt, att man hela tiden ska hålla den här lågan brinnande och det här som man kan känna att ja, glöden svalnar lite grann. Och så, men man har ju fortfarande kanske då ett rikt liv på annat sätt, men stressen gör att det är svårt att känna sig framgångsrik, ja, i alla fall.
Du menar alltså att känna lågan brinnande för ditt yrke? Är det det du menar?
Att ja, att det påverkar ju så mycket allting annat. Så att det blir så knutet till yrket och yrkeslivet, det här med framgång. I vår värld i alla fall, i vårt samhälle, så är det ju så. Det kan vi inte komma ifrån lite grann. Ja. Att det är ju så knutet till vad vi har eller...
Men det kan också ha att göra med vem du är, och du kanske är en person med ambitioner som vill uträtta saker och vill sätta upp mål och vill stå i ramp... Jag känner ju inte dig så väl, så jag vet vad du har för personprofil.
Men jag vill kunna betala hyran framförallt ja, i ett par år till, och det kan jag aldrig vara säker på, för jag har ju ingen så här strategi. Det är liksom, det är ganska mycket här och nu det jag gör, och man vet inte riktigt vad det ska ta vägen. Men så har det ju varit hela mitt liv. Men Annika, du har ju jobbat med utbildning. Vad kommer du ifrån från början? Vad kommer det här ifrån? Från början med att du håller på med...
Alltså om man pratar med unga människor idag, så är det många som inte vet vad de vill bli. Och jag visste väl inte heller det. Men jag visste att jag alltid tyckte om att uppträda. Det har jag gjort sedan jag var barn, och det har alltid funnits med och gett mycket glädje att stå på scen. Jag dansade ballett och spelade teater, och sen var jag i Uppsala och plugga, och det var mycket så här spex och nationsteater, och det var egentligen det som jag tyckte var absolut roligast. Så när jag skulle tänka mig ett yrke, så då tänkte jag, ja, men informatör, då får man ju prata mycket och inför andra, och lite pedagog, lite utbildare och sådär. Ja, men det kan nog bli bra. Men problemet var ju att när jag hade pluggat klart, så var det ingen som ville anställa mig. Jag hade ingen arbetslivserfarenhet och jag fick inget jobb. Det enda jobb jag fick, det var som säljare på ett utbildningsföretag. Och det var ju smått desperat, så jag fick ju bara börja jobba där. För jag var ju tvungen, som du sa, att tjäna pengar. Men det var en lyckträff. För att dels så visade det sig att jag tycker sälja är fantastiskt roligt.
Du tycker det?
Ja, och jag lärde mig det. Alltså jag tycker det är roligt för att det går bra. Så är det ju. Alltså det är allt, det där hänger ju ihop. Det är så tydligt att något som du gör bra med lätthet, det var ju inte roligt i början när det gick dåligt, då var det hemskt. Men när jag sen knäckte koden...
Men du trodde på produkten, eller när du knäckte koden?
Det var... Ja, men absolut, du måste tro på det du säljer, men sen räcker inte det, utan du måste också ha tekniker och lära dig. Och jag hade ju förmånen att börja på ett företag som var då väldigt skickliga på att utbilda säljare, så att jag fick ju en bra gedigen utbildning. Men, och sen fick jag ju då ganska snabbt börja hålla föreläsningar, eller utbildningar var det på den tiden, sådana två dagars och tre dagars kurser. Så ja, jag fick min utbildning där, både som säljare och utbildare då.
För sälj är ju någonting som jag kan bli nästan, jag tycker det är obehagligt. Jag tror att du skriver också, du har ju skrivit den här fantastiska boken, och det är ju lite det som inspirerar till att du är här idag.
Ja.
Du har skrivit fler böcker, men den senaste boken heter Tändvätska.
Aha,
och jag fick den i min hand, och jag får ju otroligt mycket såna här böcker i min hand, och om allt hur man ska göra, hur man ska vara, och alla mål man ska sätta upp. Och jag orkar oftast inte läsa dem, för jag tycker att det är skitnödigt på något vis. Det är bra, det är alltid bra, det är inte dåligt. Men den här tycker jag har någonting extra. Jag tycker den talar otroligt tydligt och rakt till mig. Jag känner mig jätteträffad. Jag känner att det finns jättebra redskap. Det är jättebra övningar som kräver lite av en. Bland det svåraste jag tycker, det är de här frågorna om vad man egentligen vill. För att någonstans så, det tycker jag är det svåraste att svara på. Vet folk alltid vad de vill?
Nej, alltså det som, vi kan gärna prata mer om sälj, för jag har ju ett kapitel i boken, och det är viktigt
det
att kunna sälja sig.
Vi kom därifrån och hamnade
i någon. Vi kan gå tillbaka till den fråga du hade nu. För att, nej, på din fråga, vet folk vad de vill och vad de är bra på? Vi är lite då, alltså det är olika. En del vet redan från start vad de ska göra, och de har som en... De är som nästan robotar, de bara styr liksom mot ett speciellt mål. Men de flesta människor är rätt sökande. Och det jag är lite så här fascinerad över, att det är att vi är lite dåliga på att ta reda på vad är egentligen min talang, eller vad har jag min läggning. Och det handlar om att lära sig mer om sig själv. Och se, vad har jag mina styrkor? Och det skulle många behöva ha det samtalet med sig själv och göra en del övningar för att ta reda på vad är det egentligen jag är bra på. För många människor har försökt passa in i en mall som inte är rätt för dem. Kanske för att någon annan har sagt att det här borde du göra. Det kan vara föräldrar eller det kan vara förväntningar. Eller jag själv tycker att så här borde man leva sitt liv. Eller det här är ett rätt yrke för mig. Men egentligen är inte det alls det du skulle göra. Du har en helt annan personlighet. Du borde ägna dig åt någonting ja, helt, helt annat. Och det är klart, då kan man ju bli olycklig. Mm. Om man hela tiden kämpar och försöker vara något eller göra något som inte riktigt är jag.
Men alla kan inte göra det de vill heller. Jag menar, det handlar ju om att man, om man är ung och man ska ut på arbetsmarknaden, alltså man måste få jobb bara. Och ja. Så kanske man hamnar då, om vi hoppar tillbaka till sälj, du ser själv hur spretig jag är här. Ja, då är det det liksom, att ja, här kan man få jobb som på, antingen om det är en butik eller vad det nu är liksom, för det är det jobb som finns. Alltså man, det är inte som att, åh, visst, man har väl någon ambition, vad vill jag göra eller vad vill jag plugga till, men när man, när det kommer ner till kritan att nu måste jag ha jobb, så får man ta lite vad det finns, och då kanske man inte alltid hamnar i något som, ja men det här är jag och det här är vad jag tror på, den här produkten. Alltså, många gånger måste du ju sälja någonting.
Ja, du måste ju kunna försörja dig som ung människa.
Det blir så lite romantiserat, att, kan jag tycka. Att alla, kan alla verkligen hitta det de passar för och vill och är gjorda för? Hur skulle det då se ut? Då
ja, men
skulle
vi tar så här i stora drag då, för det behöver ju inte vara att att du liksom, hittar exakt det här yrket som jag är skräddarsydd för. Men vissa människor är ju mer människoinriktade än andra, till exempel. De behöver människor omkring sig. De vill vara med människor hela tiden. Och det är klart, är du en sån person, då ska du ju söka ett, sånt jobb. Då är ju butik jättebra, eller ett serviceyrke, eller vård, eller stå på scen. Alltså det, när du får publik och människor, eller bara har relationer med människor. Men en del andra är inte så människoriktade. De är mer uppgiftsinriktade. De vill liksom grotta ner sig i uppgift eller jobba mot speciella tydliga mål. Och en sån person kanske inte skulle bli så helt tillfredsställd av att alltid liksom vara med människor och behöva jobba i grupp och vara trevlig mot folk hela dagarna. För det tar otroligt med energi från dem. Och då kan det också vara så att de får höra varenda dag, gud vad sur du är, vad tråkig du är, vilken trist människa du är. Utifrån det, någon annans perspektiv kanske man är trist, men de kanske har sin styrka någon helt annanstans. De kanske har en kapacitet som skulle kunna utnyttjas, och då menar jag på att det där är ju bra att känna till, så du inte hela tiden får höra att du är fel. Eller ta en sån här jättesocial människa som kanske inte är så strukturerad, och så ska den sitta och jobba med bokföring i Excel-ark och få höra hela tiden hur rörig de är och slarvig, och det enda de sen tror är att jag är en dålig människa. Nej, du är ju briljant på någonting annat. Gör inte det här. Se till att du får sälja den här produkten istället för att bokföra den. Ja, om man hårdrar. Och det där. Och sen också att en del är mer extroverta, alltså utåtriktade. Det där är också något som många unga människor inte riktigt har koll på. En del av oss är bättre på att ta tag i nya saker. Både ta kontakt med nya människor eller ta tag i uppgifter och projekt. Och andra är inte det. Men de är bättre på att slutföra. Och de kan skapa långsiktiga, djupa relationer med människor och vara otroligt lyhörda för andra. Eller de kan liksom, när det blir problem i ett projekt så jobbar de, alltså de kan jobba hjärnet för att, men otrolig tålamod och uthållighet för att fullfölja. Medan de extroverta kanske tappar tålamodet och så. Och då är det så lätt att tro, bara för att jag inte är den här som vågar kasta mig ut i det okända, så är det fel på mig. Och det är det inte. Du har din styrka någon annanstans.
House of Blossom. Men visst har du någon skådespelarbakgrund, Annika?
Ja, på så här amatörnivå får jag väl säga. Men jag hade ju en dröm om att jag ville ju bli skådespelare som liten. Så jag ville ju bli känd och så ville jag bli skådis och så. Och så spelade jag jättemycket teater. Alltså jag har gjort det sedan jag var jätteliten. Det där är faktiskt ett sätt att ta reda på sina styrkor. Som jag har med i boken. Att man ska fråga sig själv, vad tyckte jag om att leka mest med som barn? Alltså vilken favoritlek du hade.
Och vad var det då?
Ja, mitt var ju alltid uppträdande. Men den första lek jag kommer ihåg, det är ju Kasperdockorna. Som jag liksom lekte hela tiden. Och då hittade jag på pjäser. Och sen så var de här Kasperdockorna, de skulle ju då hålla på och spela på olika scenarier. Och det här skulle ju familjen titta på då. Och sitta i vardagsrummet. Och så skulle jag krypa upp bakom soffan, det var min scen. Och sen så hade jag liksom ryggstödet som scen. Och så åkte de där dockorna fram och tillbaka. Och det var väl kul i 10 minuter för mina
tyckte
föräldrar.
De?
Ja, men det tog aldrig slut. För jag kunde hålla på i timmar. Men det var då jag också insåg sen att allting som har varit roligt för mig har att göra med uppträdande. Och då är det klart att jag är lycklig när jag har ett jobb nu när jag får stå på scen. och får stå framför andra. Men jag vet att det finns människor som skulle se mitt jobb som en mardröm.
Mm. För du är mycket och har, ute och har föreläsning. Mm,
stort sett varje dag.
Alltså, ja. Mm. Ja.
Mm. Och då olika typer av grupper, allt från ja, flera hundra till små grupper, kanske på 5-10 personer. Men stå upp och prata, ja, det gör jag.
Ja, och det, jag är ju också ute en del och föreläser, inte lika mycket som du, men en hel del. Ja. Och jag har ju också nytta av det där artisteriet såklart.
Precis,
Så det känner jag ju, men jag kan tycka ibland att det är lite som att gå till tandläkaren. Nej, om det har gått för långt emellan,
okay,
då kan jag känna så här, gud varför utsätter jag mig för det här? Kan jag inte bara gå upp och sjunga en sång eller någonting? Då kan jag känna så här.
Men då får du ju ändå den här kicken av att du får anstränga dig, eller?
Precis.
För du mår väl rätt bra efteråt?
Oh ja. Jag tänkte, vi ska fråga, vi har ju också då min man som är producent här, Hasse. Han är ju alltid här lite i bakgrunden. Hasse, är du vaken? Vad lekte du med när du var liten? Stämmer det överens med vad du gör idag? Hasse är ju alltså producent och jobbar med musik.
Hej,
och, ja, han är ju mannen bakom kvinnan här. Han gör ju nästan allt åt mig.
Bakom varje framgångsrik kvinna står en förvånad hund.
Ja, är det du det? Ja. Jaha, okej. Okay. Lekte du att du skulle ta hand om Blossom när du var liten? Var det det du lekte?
Ja, jag hade en önskan, en dröm hade jag om
det. Nej, men seriöst, vad lekte du med när du var liten? Jag lekte hårfrisörska och flygvärdinna typ.
Mm. Ja, jag var en liten sån här mekaniker. Jag hade redan från början en teknisk dröm. Alltså, jag meckade.
Du har ju berättat att du inte bara lagade, du tog isär. Du fick stryk av dina föräldrar för att du plockade isär din brors nya cykel.
Absolut.
Säg som det.
Ja. Och fick ännu mer stryk om jag inte fick ihop det. Men det gjorde det. Ja, till slut fick jag ihop det. Ja. Nej, men jag älskade att hålla på och mecka, snicka. Och lite nördig faktiskt med det.
Lite nördig.
Ja, vad menar du nu? Du sa lite med.
Men man kan ju faktiskt upptäcka en persons eller människas personlighet från 5 års ålder. Mm. Då ser man de här olikheterna i personprofil. Och det är ju någonstans där vid 5-6 man börjar leka mer medvetet. Och då kan man också se att man söker sig till lekar som ligger nära ens personlighet. Där man då har lite lättare och är bra på. Så är man inte då tekniskt lagd så tror jag inte man söker till sådana och plocka isär saker. Nej. För då är det rätt tråkigt för man får inte ihop det eller någonting. Nej.
Jag ska inte plocka isär saker, tror jag. Ingen bra idé, va?
Gör inte det, du snäll.
Men, och det är så mycket spännande i den här boken Tändvätska, så jag vet knappt vad vi ska, man vill prata om allt, men det är, naturligtvis ska man ju gå och köpa boken så man får läsa den i lugn och ro. Men den heter ju Tändvätska och just därför att man ska få lite fart på elden så där, om man tappar lite sugen och tappar lite glöden. Gör du det ibland, Annika? Kan du tappa sugen?
Ja, jag kan tappa sugen. Mm. Och det är intressant när jag gör det, för att det är ofta när jag har jobbat mycket och så säger alla till mig så här. För det är ju, en del kan ju bli lite chockade över ett arbetstempo som jag håller. För jag håller det. Jag jobbar mycket. Jag är igång. Jag är en aktiv person. Och så kan det vara att nu måste du ta det lugnt, eller åh vad skönt att du blev sjuk nu så du får vila och vara hemma, eller om jag har julledighet och bara ska ta det lugnt, tänker jag själv kanske att åh, nu ska jag verkligen bara vila. Men jag märker ju att jag mår inte bra av det. Mm. Så att de gånger jag kan se tillbaka på när jag nästan blir lite nedstämd och så, det är när jag har varit alldeles för lugn. Mm. Och det där är också bra att veta, att jag vet för andra människor så är det där precis vad de behöver. De behöver ha lugnet, de behöver dra sig undan och vara helt själva och... Men för mig så är inte det liksom vägen framåt.
Du har ingen sån.
Jo, jag vill vara ensam, men då vill jag ju vara ensam i rörelse. Alltså då vill jag ju cykla i skogen eller...
Ja, för du är en riktig hurtbulle också.
Ja, men då, jag vill ju vara ensam. Jag vill inte vara med människor hela tiden. Utan jag tycker om, men jag brukar säga att jag vilar i rörelse. Jag tycker det är otroligt skönt att sticka ut på cykeln och cykla i skogen. Och så, då det är återhämtning för mig. Men inte att ligga på soffan en hel dag. Men jag säger inte att det är fel. Jag säger bara att vi är olika. Ja. Mm. Och det där, men det är så lätt att andra talar om för dig vad du behöver.
Mm.
Och det är där jag menar att man måste bli bättre på att lyssna inåt åt sig själv. Och syskon kan ju vara olika. Barn kan vara annorlunda än sina föräldrar. Och de som ofta talar om för oss när vi är små hur vi ska leva våra liv, det är ju syskon och föräldrar. Så att det kan vara svårt ibland att hitta att jag kanske inte är som ni fastän vi är samma familj.
Mm.
Och det är väl därför jag sa att den här boken har jag skrivit till många unga människor.
Mm.
Att man liksom innan du går ut och skapar din karriär börjar reflektera lite kring vem du är och vilka dina styrkor är och vem, hur du ska bli lycklig.
Mm.
Sen kan den också vara bra när man är äldre och har jobbat länge och tappat lite av gnistan.
Mm.
Och undrar varför det inte är så lika kul att gå till jobbet eller liksom att bo här eller den här relationen. Vad är det som, alltså det, ja, jag har hamnat lite i en återvändsgränd. Och då kan det också här kanske vara en lösning på vad är det som är problemet. Men jag kommer ju tillbaka till det, ansträngning. Alltså vi måste ibland anstränga oss mer än vad vi gör. Och det är när många säger så här, man säger att vi var sjunde år så flyttar folk eller, ja, och då, eller byter ut sin partner. Men, och många, jag pratade med en mäklare häromdagen som sa att, jag hade en dam här som sa att då, antingen så skulle hon byta ut sin kar eller så skulle hon flytta. Men det var väl bättre att byta lägenhet då, eller villa då, så att hon skulle flytta då, för det hade gått 7 år. Och jag tänkte så här, vad är det som händer i oss människor att vi vill röra på oss? Ja, men jag tror att vi börjar uppleva att vi behöver ha något nytt. Och att en flytt är ju jobbig. Byta jobb är jobbigt. Liksom. Mm. Och då måste man ta i och det krävs mer av en. Och det där mår vi bra av.
Ja, ni lyssnar på House of Blossom, podden om hälsa, träning, livsstil. Och idag vid mitt köksbord så sitter Annika R. Malmberg Hamilton som är framgångsexpert. Och vi pratar om framgång, men det handlar ju väldigt mycket om, ja, personlighet och att, ja, det blir lite andra vinklar än bara det här kanske succé och tjäna pengar. Och, men vi ska komma in lite mer på det också. Du har skrivit fler böcker, Annika. Du har bland annat skrivit en som heter Ta skit.
Ja, precis. Och gör det till guld.
Och gör det till guld, ja. Och det har man ju lärt sig annars precis tvärtom. Ta ingen skit.
Ja.
Men du säger ta skit. Är du, varför ska man ta skit?
Ja, det kan vara rätt bra att härdas lite mer och inte bara gå runt i livet och säga att ingen får ge mig skit, för det, då kommer jag bli besviken för du får skit, vare sig du vill eller inte. Och frågan är om du kan hantera det när det väl dyker upp. Och
kan sen, du hantera det?
Jag är jättedålig på att ta kritik, det är det handlar om. Mm. Och det säger min man hela tiden till mig, att du som ska vara expert på det här, gud vad dålig du är. Ja, men jag vet i alla fall om hur dålig jag säger och jag kan korrigera
det. Det brukar vara så, det är precis som relationsexperter brukar ju ha jättemånga dåliga förhållanden. Så här, man tänker, varför, du är ju ingen expert på det här. Så jag, jo, det är just vad jag är. Jag har liksom haft 8 äktenskap eller något.
Men just det där med kritik, det är ju, det är så intressant med den boken, för den är ju, alltså den är fortfarande aktuell, fast den kom 2009. Så att det verkar vara som ett ämne som är rätt tidlöst. Folk vill fortfarande köpa den.
Mm.
Ja, men jag tror att det är för att vi tycker det är jobbigt med kritik.
Eller det är jättejobbigt. Jag är inte bra på att ta skit. Och Hasse, du är sämst på att ta skit.
Vilket påhopp.
Vilket jävla påhopp. Va?
Nu får vi se. Visa nu.
Ja, men det vågar man nästan inte säga någonting till dig.
Ja, nu blir jag förbannad.
Ja,
faktiskt.
Jag vet inte.
Mm. Man brukar ju säga det, att en regel där är 24 timmar. Man ska vänta. När du får kritik, oavsett om det är från din partner eller på jobbet eller vad det än är, så ska man vänta ett dygn. Och så ska man se om man har fortfarande samma behov av att försvara sig eller attackera tillbaka. Mm. Oftast har du inte det, för då har hotet försvunnit och sen kan du tugga i det där. Men det jag menar är att kritik levereras ju inte alltid så trevligt.
Mm.
Och alla har ju inte gått kursen i hur man ska ge kritik. Och är du jobbar med kunder eller har liksom, om du jobbar i skolan, som många som jag träffar gör, så kanske de har föräldrar och anhöriga eller folk runt omkring som kommer och har jättemycket synpunkter. Och det är klart att du kan tycka att det där är inte jag som är ansvarig för, och varför skäller du ut mig? Och ja, men du vet, jag kan ju faktiskt inte rå för att det har blivit så här.
Mm.
Och så kanske folk säger det på ett väldigt otrevligt sätt. Och då kan jag fatta att människor liksom tänker, nej, sån här skit ska inte jag behöva ta. Men å andra sidan så, om du bara reagerar då och ska försöka uppfostra någon som ger dig skit, så kommer du inte lyckas. Alltså det är det mest korkade man kan göra.
Mm.
Du bara straffar dig själv. Mm. Så kan du vara lugn i de här lägena så vinner du själv på det. Men sen är det ju ibland att en del säger ju saker som jag borde höra. De har sett
det, kanske något, det som gör ondast när det är sant.
Ja, och framförallt sen om de säger det på ett taskigt sätt. För det är ju tyvärr det som händer ibland, att människor kanske, det har gått i en gräns.
Men finns det ett snällt sätt? Alltså hur ska man kunna säga till någon, hur skulle du kunna ta till exempel, Hasse, någon typ av kritik? Alltså skulle det göra någon skillnad om det lindas in i bomull?
Ja, men det är väl en stor skillnad på hur det är uttryckt. En del är ju extremt klantiga på att uttrycka vad
jo,
man tycker.
Jo, det är det ju.
Om,
men alltså,
Men till exempel det här som du sa nu, att du är jättedålig på att ta kritik. Mm. Det är ju egentligen, det är inte så schysst att säga.
Det är inte så schysst att säga, men jag måste ju skapa lite friktion när vi bor.
Men du kan ju säga att i vissa situationer, Hasse, så upplever jag att du reagerar på det jag säger på ett sätt som jag tycker är jobbigt. Och att man alltid liksom går in på situationer och exempel och säger hur man själv upplever det. Till exempel när man, du är så aggressiv eller du är slarvig, du är arrogant, du är nonchalant. Jag säger till folk, du får inte säga så. Mm. Så, men han är ju aggressiv, du ser ju själv. Du ser ju hur han beter sig. Ja, men säg inte så. Säg istället att när du svarar så på mina frågor så uppfattar jag det som aggressivt.
Mm. Nu skrattar du, alltså. Varför skrattar du? Kände du igen det? Eller? Ja. Kände igen mig?
Ska Blossom gå min kurs, eller?
Ja, han kände igen mig.
Men sen också det här med att man rosar, risar, rosar. Det är en sån där enkel regel som många skulle kunna använda mer hemma. Att man först börjar med att säga någonting uppskattande om vad partnern har gjort då. Och sen efter det, eller kollegan, och sen säger man då att det jag skulle vilja att vi gjorde nästa gång, eller en sak som jag tänkte vi kan göra ytterligare, eller som vi skulle kunna förbättra det här med, det är.
Lyssna nu, Blossom. Ja,
du går inte på det, men jag skulle säga så. Du går inte på det.
Säg inte det. Och sen att man avslutar med någonting positivt. Men framförallt när man gör den här rosa, risa, rosa, då är det rosa, risa, rosa. Då är det viktigt att man undviker ordet men.
För det är inget Tony Irving där, alltså.
Men
ska man inte ha.
Ja, men jag älskar dig, men. Ja. Nej, det hatar vi. Ja. Men däremot om min man skulle säga jag älskar dig och. Jaha, det låter ju trevligt. Vad händer nu?
Mm. Och så var det en annan sak.
Ja. Jag har nog inget ord emellan alls. Jag säger nog bara något positivt som säger det du ska tänka på, eller en idé som jag fick, en sak jag kommer att tänka på. Så säger nog jag. Och det brukar funka.
Okej.
Det är solklart, tycker jag.
Det tycker du?
Ja, oj, oj, oj.
Ja, och sen är det ju också vilken personprofil du är. En del är ju mer liksom lagd åt det här lite dramatiska hållet, och de adderar drama i allt de gör, och andra gör inte det. Och är du lagd åt drama, då kan ju saker och ting låta mycket värre än vad det är. Om du ger kritik. Men det kan ju också vara så att om jag är en person som är lagd åt drama och du ger mig kritik, så kan det bli väldigt stort och väldigt jobbigt och känslomässigt. Och det gör att en del människor bara, åh, jag orkar inte prata med henne, för hon blir så jädra upprörd eller ledsen, eller det blir så stort allting. Mm. Och det där ska man ju tänka på själv också. Hur reagerar jag när jag får kritik? Vad är det för, vilket kort spelar jag ut egentligen omedvetet? För det är sällan en strategi. Det här är ju försvarsmekanismer.
Just det, men det skriver du om också. Att
man ska se upp med dem. Och de försvarsmekanismerna är ju jätteviktiga när vi pratar om att kunna bli framgångsrik.
Okej.
Okay. Ja, så det borde du fråga om.
Ja, okej. Okay. Annika, berätta om det här med försvarsmekanismer som man behöver hålla reda på.
Ja, men alltså när det inte går bra, om du har motigt, som alla har emellanåt i sin karriär, att det här funkar inte så bra som jag hade trott, eller nu, ja, men man går på en mina eller bara, det kör ihop sig. Då är det så otroligt lätt att det kommer en försvarsmekanism som heter rationalisering.
Mm.
Där man förändrar verkligheten med hjälp av en förnuftsförklaring, och så säger man till sig själv, nej, men jag vill ändå inte ha det här. Nej, men det här var ändå ett skitprojekt, eller jag vill ändå inte jobba med de där människorna, eller det här har aldrig varit så viktigt för mig egentligen, varför skulle jag göra det här? Och så bara lämnar man det. Och det är ju, alltså en försvarsmekanism funkar ju på så vis att den är ju där för att rädda dig. Så den finns ju där för att skapa liksom harmoni i dig själv. Och det, man skulle troligtvis inte kunna leva sitt liv utan försvarsmekanismer. Så på kort sikt är ju den där eliminatorn bra, för då gör det ju inte så ont.
Mm.
Och då kan jag gå vidare. Men en del människor vet inte vad försvarsmekanismer är, utan de börjar tro på de här sakerna som man säger till sig själv. Och istället för att säga så här, okej, nu gick det här så jädra dåligt. Mm. Och så kanske jag säger, det här är inte ett projekt jag vill göra. Nej, nu säger jag det, men varför säger jag så? Jo, jag säger antagligen det för att det gick så jädra dåligt. Men frågan är, varför gick det dåligt då? Kunde jag gjort någonting annorlunda? Och det kan ju vara att du säger då, nej, jag gjorde band med allt. Nej, men då vet du ju det. Mm. Men oftast är det ju inte så.
Mm.
Utan om du rannsakar dig själv, så inser du att där var jag faktiskt lite för optimistisk. Eller där var inte jag så smidig. Eller där saknar jag kunskaper om. Eller här kunde jag jobbat bättre själv.
Mm.
Så jag skulle ju önska att människor oftare ställde den frågan till sig själv och coachar sig själv. När jag nu inte lyckas, så är jag så jädra snabb att lägga skulden på någon annan eller säga att jag inte ville ha det. Lite surt så även. Alltså att om rönnbären sitter högt upp i sura och jag inte når dem, så vill jag inte ha dem för de är sura.
Mm.
Det är ju jättevanligt när folk inte får ett jobb att de säger att jag vill ändå inte ha det. Eller?
Ja, för det var faktiskt en av mina frågor här, just det här, hur hantera motgång. Så det är,
ja, vad bra, ja, då kom det in med det.
Ja. Precis, för det är ju tufft om man har kanske flera motgångar också på raken.
Ja.
Och även om man då skulle göra som du säger, och vara ärlig och kanske se skillnaden då på om det är försvarsmekanism eller om det faktiskt kanske är sant.
Ja.
Men om man får flera på raken så man blir det gör ju ont också. Alltså man är ju ingen robot som bara går på att då kör vi på.
Men man måste kunna känna smärtan och vara ledsen, så det jag säger inte att man inte ska att man ska blockera den känslan, men ta det här med relationer som jag tror de flesta kan relatera till, att man har misslyckats i någon relation eller blivit dumpad eller det händer någonting, och då är det naturligt att om du blir lämnad att det inte funkar i en relation som du ville ha, då är det ju lätt att man sen säger så här, men efter ett tag då, men det var lika bra, eller han var inte rätt för mig. Och där kommer kanske ens väninner, om man är tjej, så säger man, men du är värd något mycket bättre. Och så liksom kan man gå vidare. Och sen kanske man igen går in i en ny relation som inte funkar, och så hamnar man där igen, och så gör man det fjärde gången. Så säger man, men jag ska inte dejta, eller det karar inget för mig, jag får nog leva själv. Liksom. Så drar man den slutsatsen. Mm. Men man har ju aldrig någonsin ställt sig frågan, vad söker jag för män, eller varför går jag in i den här, vad gör jag? Alltså, okej, den här karen kanske inte var rätt för mig, men jag kanske ändå kunde ställa mig frågan, kan jag lära någonting av det här? Vad är det jag söker, eller hur agerar jag i en relation? Kan jag bli bättre på att göra någonting själv annorlunda? För om jag inte förändrar någonting hos mig, då är jag ju händerna på andra. Mm. Då ligger ju makten över mitt liv hos er, eller dig, eller någon annan, än hos mig själv. Och jag vill ju att jag ska kunna se att jag själv kan påverka det genom att ändra mitt agerande och hur jag tänker och söker. Och det där gäller i relationer, och det gäller också i jobb. Jag har ju tränat personer som får kanske en chefsbefattning eller får ta något projektledaransvar och sådär, och jättepeppad, och det är en steg i karriären. Och så går det inte så bra, för det är jättesvårt att leda andra. Framförallt om folk inte är så självgående och inte vill, och de är sura och liksom kanske själva vill ha haft det där jobbet, så det blir massa konflikter. Och då är det så lätt att man sen går tillbaka och säger, nej, men jag passar inte som chef, jag vill inte vara det, jag tycker inte det är så roligt. Så.
Ja, det hör man hela tiden. Jag måste erkänna att jag har sagt så många gånger också.
Ja, men du är ju människa, och man behöver ju inte skämmas för att man har försvarsmekanismer. Jag har ju många som helst. Men det är viktigt att kunna känna igen dem. Och vissa får man ha där. De kanske underlättar lite för mig. Liksom. Man behöver inte ta alla strider. Och en del, som till exempel när man söker hus, om man nu gör det, som vi var letat efter sommarstuga här. Och sen så förlorar vi budgivningen. Och direkt när det händer så börjar
det. Det var inte meningen.
Nej, och vilken tur, för det var ju så himla dåligt läge egentligen. Och den där, det var ju så himla brant, den där nedfarten. Och det så hade bara blivit jobbigt. Alltså det är omedvetet. Mm. Och det är så vi funkar, för att det inte ska bli så jobbigt och inte göra så ont. Och
då, men det är ju bra.
Ja visst, då är det bra. Ja. Men man får ju se upp att det inte blir ett hinder, så du inte lär någonting av det.
Men, du har också sagt när det gäller relationer då, om vi är inne på det, eller du skriver i den här boken Tändvätska om att man ska gärna ha en partner som inte bara igen så att säga medgångssupporter och sätter den på piedestal och så vidare. Nej. Och det gör ju faktiskt min man, han sätter mig jättemycket på piedestal.
Nu ska ni se Hasses blick.
Ja, men det har ju funkat. Vi har ju hängt upp i 24 år, så det har ju ändå funkat. Men undrar hur jag skulle reagera om jag blev verkligen så här träffad av boken. Jag bara, oj. Ja, det kanske är,
men ni kanske har en helt ny dimension kvar.
Jag kanske inte utvecklas. Jag vet inte. Undrar om finns det något bakomliggande här som du skulle vilja få fram, så kan du passa på nu.
Nu är slussen öppen.
Ja, du har inte läst boken, du ska få läsa boken för att se. Men det är hon skriver ju att man gärna ska ha någon som är lite mer mothugg liksom.
Är det det du önskar så?
Nej, jag har aldrig önskat det. Jag tycker det är jättehärligt att bli satt på piedestal. Men berätta men du Annika kanske lite hur du tänker där.
Det kan ju på ett sätt, så tror jag att Hasse känner dig väldigt väl och vet att du, vad du behöver för att må bra. Och att vissa människor behöver mer, alltså få känna den här kärleken och uppskattningen, och att du gör så. Alltså en del vill ju ha mer beröm, alltså så, och bara få höra att du är bra, och så blir de peppade av det. Medan andra människor mår dåligt och känner sig frustrerade över och irriterade över att någon går och säger att jag är bra hela tiden, vet jag väl själv, liksom, sluta eller lägga av så. Men där är vi också olika, så jag tror Hasse vet vad du behöver. Men sen tror inte jag att han alltid bara håller med dig i alla lägen.
Nej, det tror jag absolut inte.
Nej, det har inte jag.
Det tror jag hon vet. Det märker hon också.
Ja, men det är lite grann det jag menar. Att någon ibland kan säga, vet du vad älskling, där håller inte jag med dig. Eller nu tycker jag att du tänker lite snävt. Eller men det här borde du klara av.
Han tycker att jag tycker lite för starkt. Brukar han tycka.
Okay. Mm. Det här med dram, alltså att du förstärker.
Att blir... Ja, han tycker att jag tycker starkare än alla andra. Så att då...
Lite starkare, lite. Det höjer rösten lite i diskussionen så där, så att den åker med. Men det är ju någon typ av lärande. Jag menar, du sa precis själv, 24 år, man... Det är ett evigt kompromiss.
Jag är väl man i mitt eget hus. Jag sitter väl under bordet om jag vill.
Jag går väl ut med soporna om jag vill. Nej, men det är ju ett evigt positivt kompromissande i ett förhållande.
Absolut. Men att man möts, och det är väl också det där att ni är troligtvis ganska olika i era personprofiler.
Väldigt.
Utifrån det lilla jag har mött här nu då, vid köksbordet, så kan jag ändå se det. Och det är väl det som har gjort att ni har blivit en sån perfect match. Man dras ju ofta till sin motsats. Opposite attracts, finns ju sånt uttryck som säger. Men sen är det många relationer som går i kras, och det, vi har ju jättemycket skilsmässor i Sverige. Och det är väl ofta för att de här motsatserna blir så jobbiga sen, om man irriterar sig så mycket på att människan är som, inte som jag då, eller krånglar till det, eller gör det för enkelt, vad det nu är. Och det handlar om en väldig respekt i relationer. Och att man inte försöker göra om varandra.
Mm.
Och det, ja, att kunna se att du har andra sidor som jag. Ibland blir jag irriterad, men jag inser ju att det är ju baksidan av det som också är din styrka som jag inte har. Och jag är glad att du har den styrkan. Då får jag ta baksidan av den också. För alla styrkor har ju en, liksom en baksida. Mm.
House of Blossom. Annika R. Malmberg Hamilton, framgångsexpert. Låt oss nu gå tillbaka till lite mer konkret så här nu. Framgång, sälj. Hasse och jag har ett företag tillsammans här. Vi är faktiskt, jag måste säga det, eller hur Hasse? Vi är skitbra på mycket, men vi är båda två ganska dåliga på liksom det här säljtänket. Och hur ska vi nå? Vi jobbar ju häcken av oss dag och natt nästan. Och, men hur ska vi bli mer framgångsrika och hur ska vi sälja bättre? För det behöver vi.
Mm. Då är det två saker när det gäller sälj. Och det ena handlar om att veta hur man gör när man väl har chansen, att man kan säljteknikerna. Men du måste först börja någon annanstans, och då börjar du börja med din inställning till att sälja. För det är där det spökar många gånger.
Så det är inget bra att inte jag gillar att sälja då?
Nej, alltså, men du kan ändra den inställningen. Mm. Inställningen är att många tycker att man stör när man säljer, eller att man prackar på, och man kanske har en bild själv av folk som har sålt till mig som jag tyckte var jätteobehagliga, och så vill jag inte vara en sån där krängare. Men då måste man ändra det mindsetet och tänka så här att det vi har och det ni har att erbjuda är någonting riktigt bra. För ni vet efter alla år när ni har varit ute och jobbat att det här är något som kunderna uppskattar. Som du sa, människor, som du inledde med att säga, människor har blivit starkare och snabbare. Och, som du sa, snyggare. Men,
det också.
Och coachas av dig. Och du vet ju vad du har gjort. Du får ju mejla människor som du berättar som säger, gud, nu ska jag springa en ultramaraton, det börjar med vårhuset. Och det där är så otroligt häftigt att du har gjort den förändringen i människors liv. Då tycker jag det är ditt ansvar att se till att fler får chansen att få höra dig, se dig, läsa dina böcker, se dina filmer. Och då måste du gå ut och tala om att du finns och att du kan det här och att du är bra. Så att det är av ren omtanke egentligen som du gör det här. Sen är det så att du behöver ju aldrig vara rädd för att sälja, för folk kan ju alltid säga nej.
Men hur gör man när man säljer då?
Ja, precis. Och då handlar det mycket om att du kan...
Lyssnar du nu alltså?
För det första, det är så vissa grejer som är jätteviktiga. Och det är det att man alltid visar respekt mot kunden. Så att du, om du har ett möte till exempel, att du gör klart, varför är jag här? Och aldrig säga förutsättningslöst möte eller vi kan prata om olika, utan säga jag är här för att jag har någonting jag vill erbjuda. Och jag vill självklart ha ett samarbete med er, eller jag vill sälja det här. Men jag vet ju också...
Det säger ju alla, förutsättningslöst möte. Ja, många sådana springer man inte på. Nej, och de blir oftast
jag säger, ta bort det där. Utan säg, skäms inte för att du säljer. Du vill ju sälja, annars ska du inte gå dit. Vad är det för slöseri med tid? Men säg också att du vet att det är personen som du har framför dig som bestämmer om de ska köpa. Det är inte jag som bestämmer. Så du har makten. Jag vill bara lägga fram ett erbjudande. Och sen säger jag så här, det här kommer ta 30 minuter. Eller var det 45 minuter eller en timme, vad man nu har bestämt. Och sen ska man hålla det. Och det där gör inte folk. Så att man måste vara tydlig med vad jag vill, hålla tiden. Och sen jobba mycket med frågor. Så inte bara dundra in med ett förslag till dig att du ska läsa den här boken och göra det. Utan först liksom se, vem är du? Vad har du behov av? Och så kan jag faktiskt fråga så här, är det okej Blossom att jag ställer några frågor först? För att jag har ett erbjudande, men jag vill kunna anpassa det efter dig och dina behov. Så får jag ställa några frågor först. Och då får du säga ja, för du kanske inte vill berätta en massa saker för mig. Och då ska inte jag börja korsförhöra dig utan att först få tillåtelse. Mm. Så det här med klart syfte, göra klart hur man tänkt lägga upp mötet, hur lång tid det ska ta. Och sen be om accepter, alltså be om lov. Och också tycker jag, om jag nu skulle vilja sälja den här boken Tändvätska till dig och du inte hade läst den. Då skulle inte jag börja med att prata om hur bra den är och vad den innehåller. Utan jag skulle fråga dig, först har vi den tiden ska jag säga först. Hur mycket tid har du? Ja, men du har en kvarts. Ja. Vill du att jag ska ta kort om varför många andra tycker den här boken är så bra? Eller vill du veta vilken skillnad den här boken har gjort för många andra? Och då om du säger nej, vad tråkigt, men då får jag ta det, då får jag tugga i mig det, du är inte sugen, då går jag härifrån.
Och vilken skillnad har den här boken gjort då?
Vad det vill
säga konkret?
Jo, men den gör den på flera olika plan. För privatpersoner så är det många som säger att de har tagit hem den och så har de suttit och haft högläsning med sin partner.
Mm-hmm.
För det finns ju två kapitel i den här som just handlar om det här med personprofiler och olikheter. Och det har faktiskt gjort att man har fått en öppning i relationen, att man kunnat prata om hur olika vi är och fått ett... liksom kunna se, jämföra sig mot någonting annat. Och det handlar inte om att vi som personer är fel och inte kan prata. Vi är ibland väldigt olika och vi pratar på olika sätt och då får man hjälp av boken. Sen karriärmässigt så är det ju så att här finns ju massvis med verktyg för hur du ska kunna profilera dig själv, bygga ett starkt varumärke, bygga på dina styrkor. Och det är kanske precis vad många behöver ha hjälp med.
Men idag är det ju så att var varannan eller nästan varenda människa är ju, eller ja, vi är ju alla vårt eget varumärke såklart. Men det är ju mer och mer så nu med hela på nätet och alltihopa. Och man ska synas och syns man inte, finns man inte. Och, alla är inte, jag menar, alla kan ju inte vara duktiga på det och på att sälja. Och, men det har blivit så otroligt laddat det där och press för många att man ska sälja sig själv och sitt varumärke. Och, måste alla vara varumärken?
Nej, men
i den bemärkelsen.
Du behöver absolut säga att alla behöver inte ha ett varumärke och säga att mitt varumärke är det här. Men det ingen kommer ifrån, det är att alla människor får ett rykte.
Mm.
Och sen kan ju du bestämma om du vill ta makten över hur det ryktet ska vara. Och så hur vill du uppfattas? Mm. Och jag har ju en övning som jag gör när jag coachar folk. Då frågar jag, får jag ringa 10 personer som känner dig?
Just det, det skriver du. Det skulle jag tycka var skitläskigt. Det var jag inte alls bekväm med.
Nej,
jag skulle aldrig be någon så här, kan inte du ringa runt till 10 personer som känner mig och fråga hur jag är?
Ja, och då ställer jag ju frågor som ska hjälpa dig.
Jag blir svettig bara tänker på det.
Men då kanske vi ska göra det. Men det jag gör då, det är att jag börjar med att säga att det här är, jag har fått ett väldigt förtroendefullt uppdrag av Blossom och det är för att hon vill ta nästa steg i sin karriär och hon vill utvecklas och hon vill bli ännu bättre och då behöver hon hjälp av dig. Vill du hjälpa henne? Så börjar jag. Och det säger ju alla ja till. Om de inte hatar dig, men det tror jag inte de gör. Och sen så säger jag så här, nu har jag några frågor jag ska ställa som Blossom jag har kommit överens om. Men det finns en fråga som jag alltid ställer, säger jag. Och den lyder så här, nu har jag ju träffat Blossom så jag har ju en uppfattning om henne. Men om vi leker med tanken att jag aldrig hade gjort det, hur skulle du liksom beskriva henne för mig?
Mm.
Och den där frågan är så intressant. Och den gäller inte bara dig eller Hasse eller någon annan. Alltså, det gäller ju liksom alla människor. Vet du vad folk säger när man ställer den frågan?
Men är de ärliga? Jag menar, för om de vet att jag har varit med i det här och att jag ligger bakom frågorna eller
ja,
tillsammans med dig.
Du har ju också sagt att du vill utvecklas.
Ja, och men är de ärliga? Är försöker de inte försköna lite?
Nej, jag upplever att människor är uppriktiga och de kanske också tar chansen nu. För de vet att människan är i goda händer och att det här leder liksom någonting framåt och det ska bli positivt och så. Men det är ju intressant för en del människor får ju olika beskrivningar.
Mm.
Och sen kan det ju vara så när jag frågar någon så säger de så här, vet du vad de har sagt? Ja, jag tror att de har sagt det här. Ja, så har du precis det de har sagt. Och så säger de så här, men det är ju inte det jag vill att de ska säga.
Mm.
Och det är ju lite sorgligt, men då har man liksom en bild av sig själv att jag är en omtänksam servicemänniska, så här ställer alltid upp. Men egentligen är jag inte den personen, men jag har liksom hamnat i ett fack som, jag är egentligen en annan person och jag vet det. Och det är där jag menar att se till att du får vara den och så ta makten över hur du uppfattas och se till att du blir tydligare i vem du är. Men sen är det en annan grej där som är så jädra viktig med rykte. Och idag när du sa sociala medier, det är ju jättelätt idag som person att bygga upp ett varumärke i sociala medier, i din blogg. Du kan ju ha en podcast om du vill och du kan liksom ha Facebook och Instagram och allting om hur du är. Och man kan ju framställa sig, det är ju många som gör som jättegenerösa och fantastiska människor och de är
hitta
så lyckliga.
På vad som helst, vilket många
alltid
gör.
Så bra. Ja. Mm. Men, och det är det här som jag tycker är så fascinerande, att den personen kan man ju träffa sen yrkesmässigt eller få göra någonting med och upplever att hon eller han är ju inte alls så där. Mm. Som de sa.
Men de kan ändå ha blivit framgångsrika på det. För att
det
de har varit tillräckligt spektakulära för att få många följare. Och
ja,
då
där,
blir de framgångsrika rent
men det kanske
businessmässigt.
Ja, förlåt. Ja, precis. Så kan det vara. De kan vara framgångsrika i sin blogg och där. Mm. Men sen handlar det ändå om det som jag sa, jag inledde med att säga. Är du stolt över dig själv?
Mm.
För varför bygger du upp en bild av dig själv som inte är du?
Mm.
Och att kunna som i relationer när man möter människor att verkligen stå upp för att det här är jag.
Mm.
Som jag framställer mig, det är jag. Och en del människor är generösa och varma och omtänksamma. Andra är inte det, men de behöver inte vara en sämre människa. De kanske är bra på någonting annat.
Mm.
Så varför ska alla vara så varma och generösa? En del kan vara jäkla på att producera och leverera.
Mm.
Och det är precis vad man kan behöva ibland.
Mm. Men det är ju den där pressen att känna att jag skulle behöva vara på det här viset för att vara mer framgångsrik. Jag skulle behöva vara mer, blotta mig själv mer eller vara lite mer crazy på de sociala medierna eller göra någonting som gör att det är lite mer, ja, att jag får mer följare. Alltså det är det går ut på idag. Idag är det ju så illa faktiskt, om man får uttrycka sig så, att med den branschen vi är också så att, att du kan, man går efter antal följare när man bokar personer. Och på många håll så vinner det över om den här personen faktiskt är duktig eller inte. Nej, men den här har 25 000 följare, så den talaren bokar vi. Eller vad det nu kan vara, instruktören eller någonting. Går före någon som kanske då har 5 000, men som man vet är fantastiskt. Ja, men det vet vi. Men tyvärr, vi behöver den här marknadsföringen som den personen.
Men publiken är inte så dum. Man ska inte underskatta
publiken. Nej, det är den inte. Nej, men det är stålarna som talar.
Ja, då, kortsiktigt. Ja. Så man kan bokas upp på en uppdrag. Men människor som sitter idag publik, de börjar också bli trött på om de inte ser att människan, bara för att det är en känd person och sen som någon har skrivit mycket om nu eller som är i ropet, kan den människan inte leverera på scen så blir folk förbannade och besvikna och det syns i utvärderingarna. Men jag tänker mer på, alltså, om du frågar mig hur jag vill leva mitt liv, så handlar det väldigt mycket om att jag vill vara respekterad, och det gäller ut till andra också. Sen om någon annan vill leva sitt liv på ett annat sätt får de göra det, men jag kan bara stå för det jag gör, och då, det ska vara kongruens, det ska vara liksom, säger du att du är en viss sak, då ska du vara det. Och då ska du vara så privat och du ska vara så yrkesmässigt, annars don't say it.
House of Blossom. Ja, tillbaka till din bok, Annika, Tändvätska, som ska ge oss lite extra skjuts på elden när det blir, ja, glöden börjar slockna helt enkelt i och det är inte bara framgång när det gäller yrkeslivet utan ja, i ditt liv överhuvudtaget. Så ska man hålla den här lågan brinnande och man behöver ju bränsle på olika sätt. Och du uttrycker ju som att det finns någonting som är det absolut bästa bränslet.
Ja. Alltså, bästa bränslet har jag. Jag har ett recept.
På högsta nivån av bränsle. Högsta oktan eller vad man
ska
säga.
Men det är också ett högt pris, ska vi säga. Så man betalar för det bästa bränslet. Men då får du också otrolig skjuts. Men det är inte alltid folk vill betala det.
Okay.
Och det priset heter ju ansträngning. Och våga göra något läskigt eller jobbigt. Och du som håller på med träning och fitness vet ju det, att det går inte att förbättra resultat om man inte någon gång kommer upp i den där tröskeln eller där man nästan pulsen slår jättehögt. Och det är först när du vågar ligga på den nivån ett tag som du kan springa snabbare eller klara lite större tyngder. Och samma sak är
samma som LG sa,
Lars Gunnar
Skog som pratar om löpning, måste våga bli trött.
Bli
det är nästan samma sak du säger.
Men precis, och där är en del människor jätterädda för det och tycker det är obehagligt för att liksom ramla över tröskeln. Man tror som liksom, och det här är också något varför jag skrev den här boken, för att det har varit så väldigt mycket fokus på utbrändhet och utmattningssyndrom. Och jag vet att människor absolut kan drabbas av det, så det är inget som jag förringar eller förnekar på något sätt. Men jag tycker det blir fel när det är så mycket böcker och föreläsningar och artiklar om det här. Det kan nästan låta som att det är farligt att jobba och att det är farligt att ta i. Det är absolut inte farligt att ta i. Bara du kan läsa av dina egna stresssignaler och liksom vet när du ska sakta ner och så. Utan det kan snarare så vara riktigt bra för människor att ta i lite mer. Och jag har ju sett människor som får, till exempel, du pratar om det här med att stå på scen. Någon som får gå upp på scen som egentligen inte ska göra det och vill inte först. Och kanske försökt låta bli genom att säga, jag ska inte göra det, jag är inte rätt person. Men så kanske de har någon som ändå, nej men du ska göra det här nu, du ska göra det. Och tvingar upp dem. Och så får de förbereda sig och sen gör de det här. Och jag har ju sett sådana personer efteråt. Och jag säger det, den blicken, alltså som den, alltså lysten som är blicken efteråt, hur det glittrar i ögonen när de har klarat av någonting som de var livrädda för. De fattar nästan inte, gjorde jag det där? Jag gjorde det. Och det är så man växer. Och det är det här jag säger till föräldrar, ni måste ju våga ställa krav på era barn när de själva säger, jag vill inte, jag kan inte. Och där kan ju barn vara jätte, och ungdomar och unga vuxna, de är så otroligt kreativa att tala om allt vad de inte kan och inte vill och inte ska göra och sådär. Men att man ändå står på sig som förälder och inte curlar, utan tvingar ut dem i det här. För de växer av det. Och det är så otroligt viktigt för oss att få växa genom ansträngning. Det är så vi bygger ett starkt självförtroende.
Det är högsta nivån på bränsle. Ja, och du får
som bränsle. Det är samma sak som du vet om du har ett obehagligt samtal du ska ringa.
Mm.
Ja, och sen har man gått och dragits för det. Och sen när man äntligen har ringt det där samtalet och efteråt. Mm. Alltså du nästan bara, då ska du kunna göra vad som helst. Då känner man sig oövervinnlig. Mm. Och då förstår man hur mycket energi som låg kapslat in i det här jobbiga.
Mm.
Och det gäller för sig själv att frigöra den här energin och se att jag är ju fasen kapabel till ganska mycket. Mm. Och så blir man stolt över sig själv. Då kommer vi tillbaka där jag börjat.
Och då är vi där framför spegeln.
Ja,
och kan vara stolt.
Fasen, vad tuff du var. Ja, du är modig. Ja. Mm. Och så blir man lite gladare, lite starkare. Och så mår man bättre.
Mm.
Och så blir man en bättre partner. För folk som är nöjda med sig själv och stolt över sig själv, de är trevligare att vara tillsammans med.
Mycket. Mycket tänkvärt. Annika R. Malmberg, Hamilton, alla namn är med.
Då blir min man glad.
Ja, precis. Jättehärligt att du kom hit. Det finns så mycket man skulle vilja ta upp, man kan diskutera och ifrågasätta också. För att mycket som man läser, man kan ju bli lite nästan provocerad ibland och arg. Men det är också en bra drivkraft, eller hur? Det brukar jag också säga, ni behöver faktiskt inte gilla mig eller älska mig. Bli hellre arg på mig, för att då har ni den energin att gå på. För att bevisa motsatsen eller någonting.
Ja, men precis.
Så man inte bara är en sån medhållare. Du har också skrivit då boken Ta skit och gör det till guld. Och sen har du en tredje bok, va?
Ja, som är för säljare, som heter Guldläge. Och den riktar sig framförallt till butikssäljare som jag jobbar mycket mot, detaljhandeln.
Och kan inte du ge oss något sånt där bara nu? Att bara sälj igen. Jag känner inte riktigt att jag vet hur jag ska sälja.
Nej, för vi har faktiskt inte pratat om det. Säljteknikerna, men då ska du få en avslutsteknik. För jag har ju ändå sagt det här med inledningen som är jätteviktigt, hur man börjar.
Just det.
Att göra klart skiftet och tiden och hålla tiden. Men sen ska du få ett avslut. Och det är alltså hur man avslutar. Och folk i Sverige kan inte riktigt avslut. Avslut är att man tittar någon i ögonen och så säger man så här: vet du vad, Blossom, det här ska du ha. Och sen märker ni att jag är tyst nu. Och det är det som är själva grejen. Den här avslutstekniken som du fick nu heter bonden. Det handlar om att bönder inte krånglar till saker. De slängde fram näven på stallbacken. Ska du ha eller ska du inte ha? Jag har inte tid att tjafsa med folk. Liksom. Och så tittar man dem i ögonen och så ska du ha det här eller?
Mm.
Och då är folk tvingade att säga ja eller nej. Och då får man inte babbla, då är man helt tyst.
Nej, man
är
så tyst. Mm.
Och så är man tyst. Sen är man tyst när någon säger det. Och är det så att man tycker bonden är lite väl brutal, då kan man ta fram tre starka argument med någonting.
Mm.
Och då skulle jag, om jag sålde boken Tändvätska till dig, så säger jag så här på slutet: okej, Blossom, nu har du så tittat på den här boken. Och jag vet att du funderar på det, men jag vill ändå säga, om jag ska sammanfatta. Fördelen med den här boken är att du får precis det där bränslet du behöver för att ta tag i vilka är mina styrkor. Du kommer få verktyg för hur du kan utveckla relationen med Hasse och tips om hur ni kan bli ännu bättre ihop. Och sen kommer du få de där tipsen i säljteknik som du saknar. Det är därför jag tycker att du ska ha den här.
Annika R. Malmberg Hamilton är framgångsexpert. Tack för att du kom hit idag.
Tack, Blossom och Hasse. Do 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 do